Plattformsdagarnas kunskapsdialog om när stadsutvecklingen är hållbar och hur vi når dit med Charlotte Szczepanowski och Charlotte Brulin från Riksbyggen.
Hej och välkommen till kunskapsdialogen som Riksbyggen håller i och som heter När är stadsutvecklingen hållbar och hur når vi dit? Jag heter Charlotte Szczepanowski och jag jobbar som Riksbyggens hållbarhetschef. Och tillsammans med min kollega Charlotte Brulin ska vi prata om just när stadsutvecklingen blir hållbar och hur vi når dit. Under det här samtalet kommer vi på Riksbyggen berätta om vårt forskningsprojekt Positive Footprint Housing. Inom det här projektet har ett stort antal forskare försökt att svara på frågan: vad ska vi tänka på när vi bygger en bostadsrättsförening för att den ska bli så hållbart som det bara går? Och det har de vridit och vänt på utifrån sina olika perspektiv. Forskningsprojektet har sedan resulterat i en massa resultat som har legat till grund för hur vi ska bygga en bostadsrättsförening som ligger på Guldheden i Göteborg. Och vi kallar den här bostadsrättsföreningen för Viva, som betyder ungefär jag lever, eftersom vi har haft ett så stort fokus på social hållbarhet i projektet. Men vi har inte bara haft fokus på social hållbarhet, vi har jobbat även med andra delar av hållbarhetsfrågan. Och det som särskiljer bostadsrättsföreningen Viva från andra projekt är till exempel att vi har P12-0. Det betyder att vi bygger så att man inte ska ha några egna bilar i BRF Viva, utan man är hänvisad till fordonspooler. Vi har solceller som vi laddar med begagnade batterier från Volvo, och så har vi en speciell energistyrning. Vi har ett antal små billiga lägenheter som säljs till förmån för unga, just för att skapa ett mix i boendet. Vi har minskat boyta till förmån för delade ytor. Vi jobbar med att optimera betongstommar utifrån ett klimatperspektiv. Vi har ett stort fokus på ekosystemtjänster och vi jobbar med medborgardialoger. Och sen utvärderar vi allting ur ekonomiskt hållbarhet, och det får vi hjälp av Handelshögskolan för att göra. En annan sak som skiljer BRF Viva är att vi hela tiden har tänkt på erfarenhetsåterföringen och att hitta verktyg som vi kan få in i det ordinarie arbetet i Riksbyggens produktion. Det har resulterat i att vi har en del verktyg som vi nu jobbar med att implementera i Riksbyggens processer. I projektet så har vi fått till ett jättebra samarbete mellan hållbarhetsenheten internt på Riksbyggen och de som utvecklar själva bostadsprojektet. Det stora erfarenhetsutbytet mellan enheterna har varit en nyckel för att projektet skulle bli så bra som det har blivit. Projektet är inte utvärderat av våra kunder ännu, men vi vet att det är många som står i kön för att få bo i bostadsrättsföreningen Viva. Under första delen av samtalet kommer vi prata om just när är det hållbart, när har vi nått till hållbarhet. Och under andra delen av samtalet ska vi mer prata om just processen till färdigbyggnad. Vad har varit viktigt för oss för att få processen att fungera? Vilka kompetenser behövs och när i processen behöver de komma in? Hur säkrar vi erfarenhetsåterföring internt i företag? Så det kan handla både om just de faktiska villkoren för hållbar stadsutveckling, men också det processuella, vägen dit. Jag ser fram emot att ses på eftermiddagen den 7/12. Välkomna! Charlotte Szczepanowski heter jag och jag jobbar som Riksbyggens hållbarhetschef. Välkomna till podden Hållbart. Idag ska vi prata om vårt fantastiska projekt Bostadsrättsföreningen Viva med projektledaren för just Bostadsrättsföreningen Viva. Och jag hälsar dig välkommen, Anders Johansson. Kan inte du berätta lite mer om vem du är?
Ja, det kan jag göra. Anders Johansson heter jag och som sagt i det här sammanhanget projektledare för Viva. Mm. Jag har jobbat med det här projektet i snart 5 år tror jag. Så att från ax till limpa kan man säga, och där vi är nu, just i begreppet byggstarta. Mm. Och dessförinnan har jag jobbat med både ombyggnad och nyproduktion och markakvisition för Riksbyggen här i Göteborg med omnejd.
Mm. Vad gör du till vardags?
Till vardags så är jag fyrbarnspappa och aktiv sådan. Och jag är aktiv i scouterna hemma i Gråborg. Jag har varit i 20 år tillbaka där och sådär, så att dagarna går fort.
Mycket naturupplevelse.
Jag spelar lite veteranfotboll också. Jag har tagit upp på
äldre dag. Sjunger du inte också?
Jo, sjunger jag också. Jajamän. Så att jag har några strängar på min lyra.
Mm. Vad är det här bostadsrättsföreningen Viva för någonting? Och vad gör det så speciellt jämfört med andra projekt?
Ja, ska jag försöka mig på en kort sammanfattning där. Så är det väl egentligen att vi har gått från ord till handling i hållbarhetsfrågorna. Och vi har Exempel på det är väl egentligen att det är ett bilbefriat boende. Ingen har egen bil med sig in i den här föreningen. Det är bilpool som gäller. Vi har jobbat med stommaterial betong och har en betong då som har cirka 30% lägre koldioxidpåverkan än normala betongstommar har. Vi lagrar solel i batterier, i begagnade bussbatterier. Vi säljer kyla till kringliggande kontor. Vi har 6 lägenheter som vi säljer för 95 000 kronor styck. Bara det. Det är ganska intressant. Och mycket gemensamma ytor. Entrébalkonger. Vi har byggt så att sociala möten ska uppstå. Sen har vi det här. Vi bygger ju BRF Viva också på en väldigt speciell tomt i Göteborg. Det får vi inte glömma av. Det är ju en slänt som tidigare är obebyggd i gränslandet mellan Chalmersområdet och stadsdelen Guldheden då, och den sluttar 1 på 2, och det är en stor utmaning i sig och angränsar till ett naturområde, så att det blir väldigt speciella förutsättningar.
Vi har jobbat en hel del med social hållbarhet också. Vad tycker du utmärker det här projektet gentemot andra projekt i social hållbarhet?
Ja, vi har ju då fått lära oss under resans gång att det är egentligen 2 dimensioner av det. Det ena är ju faktiskt vad vi lämnar efter oss. Att det blir en plats att leva på där man kan leva socialt hållbart. Där möten uppstår och så vidare. Och det andra delen i det benet, det är ju faktiskt hur vi tar fram projekten. Ja. Alltså dialogprocessen. Och de 2 benen har vi jobbat stenhårt med.
Men jag tänker också på att vi bygger ju helt utan egen bil här.
Mm.
Och då tänker jag lite på kunder och sådär. Vill man bo där egentligen?
Ja, det var ju väldigt... dels utan egen bil och dels utan egen tvättmaskin och så. Och de där 2 frågorna, det hugger ju tag i säljhjärtat på oss. Då undrar man ju, eller vi undrade ju så här, går detta att sälja? Finns den här typen av kunder i Göteborg idag? Är det moget för detta? Är vi där än? Eller tycker vi att det var en bra idé som kom fram vid en workshop, men det har ingen bäring i verkligheten? Det kan ju vara så. Det är en fara när man håller på med den här typen av projekt. Ja. Att man spånar och så tycker man att man tycker åt andra. Men det var en stor fråga i början där. Men samtidigt så det finns ju statistik som visar det att de som bor centralt i Göteborg, så är det ju, jag har inte procentsats, men en ganska hög procent som inte har bil idag och så. Så att det finns ju där i den typen av kunder. Och centralt i en stad när kollektivtrafik funkar och så visade det ju sig och har visat sig att steget inte har varit så stort då. Vi har tagit emot lite mer, men de större lägenheterna har tagit emot kan man säga lite mer då. Det andra gick ju som smör. Men
hur ska vi veta då om de har köpt den här, varför de har köpt lägenheterna där? Om de vill bo utan bil eller om de har köpt det bara för att det är ett bra läge?
Vi är ju precis där nu kan man säga då. Vi har ju drygt 132 lägenheter totalt och drygt 100 är sålda. Och vi har väl någonstans förbokat ett 20-tal till. Så det är några få som återstår kan man säga. Så det är egentligen först nu som vi har kunderna. Vi vet vilka det är.
Ja.
Och då ska vi starta upp ett arbete nu då med lite enkäter och intervjuer här under hösten där vi ska ställa precis de här frågorna. Så då räknar man faktiskt med att få det där svaret. Köpte man i Viva för att vi har de här intressanta ingredienserna? Hur stor var barriären att köpa utan bil? Tyckte man att det var gott att slippa betala för att andra har bilar? Mm. Att man lägger resurserna på andra saker i det här projektet.
Just det.
Det där ska vara intressant att få fram då.
För det har ju varit väldigt mycket också centralt i projektet. Det här med vad betalar man för? Ska man köpa stora ytor och bo på? Eller ska man dela på ytor? Alltså leka med den delen. Kan inte du berätta lite mer om hur vi har tänkt där?
Jo, det ligger ju Riksbyggen varmt om hjärtat att ha gemensamma ytor. Och vi håller ju fast vid det här med gemensamhetsyta och gemensam lokal då i de flesta av våra föreningar och sådär. Och det kanske är 0,5 till 1 kvadratmeter någonstans per lägenhet. I Viva är vi uppe någonstans.
Hur mycket är det i
ja, någonstans 4 kvadratmeter per lägenhet. 3-4 kvadratmeter per lägenhet där. Så det är ju 3 gånger så mycket då åtminstone nu. Som vi normalt sett brukar ha. Och på något sätt så har vi då sagt att vi vill premiera gemensamma ytor då. På bekostnad något av att vi gör lite kompaktare lägenheter och smartare lägenheter då. Och så har vi sagt så att det här blir vårt bidrag till staden då. Att de här 6 lägenheterna ska fördelas via det som kallas Boplats Göteborg. Den allmänna lägenhetskön om man säger så då. Och och det är också häftigt då att vi 5% av lägenheterna då bidrar vi med till staden då. Och det är klart, följer andra vårat exempel där så helt plötsligt så blir det ganska många lägenheter som unga med inte så stora resurser helt plötsligt kan komma åt centralt i stan som man inte hade kommit åt annars. Och då har vi bidragit till social hållbarhet och blandat boende, tänker
jag. Ja, verkligen. Jag tänker också på någonting som ligger oss varmt om hjärtat, båda två. Det här med betonghus. Vi bygger ju med betong. Då kanske folk undrar varför vi inte bygger med trä och så vidare. Mm. Men ni har jobbat med betongen en hel del. Det kan du berätta lite om också.
Det har vi gjort. Och vi ställde oss frågan, vad ska vi bygga de här husen i för material och så? Och tänkte att vi vill se egentligen miljöpåverkan då för olika val. Och vi uppdrog tidigt åt SP då, Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås då. Jag tänkte att de om någon borde väl kunna svara på den frågan vad man ska bygga med. Det är ju starka materialintressen i branschen och många vill polarisera mellan trä och betong. Ska man bygga allt i trä eller ska man bygga allt i betong? Vi tycker väl inte riktigt att den frågan är relevant på det sättet att polarisera. Vi tänker att bägge materialerna ska nog finnas framöver också, säkert. Och landade väl ganska snart i att okej, vilket material man än väljer så handlar det om att ställa krav på det materialet man har valt. Mm. Och det har vi byggherrar historiskt sett varit extremt dåliga på. Vi har inte haft ett incitament att driva de frågorna. Nej. Och vi har inte gjort det heller. Ingen har gjort det i Sverige vad jag vet. SP då har ju en avdelning som heter SP Trä som är experter på träbyggande. Och så har de ju då inom sin koncern också det som heter Cement- och betonginstitutet i Stockholm. Mm. Och då har de ju experter på bägge ledderna. Och så sa vi till dem då att hjälp oss med detta. Ta fram faktan och så förviva. För det var viktigt också att få fram alternativ som går att bygga i slänten i Göteborg. Inte ta fram två teoretiska alternativ. Så att då sa vi att det måste ju vara så att det är samma U-värde på väggar om man jämför ett trä- och betongalternativ. Och det måste vara samma boa, alltså bostadsarea också då. Och med påföljd att trähuset blev lite högre, lite högre kan man säga. För de har tjockare bjälklag och så vidare. Men vi ville ha isolervärden och bostadsarea lika då, kan man säga. Mm. Och så har vi jämfört dem där och kom väl tidigt fram till att trä så mycket bättre ut.
Och det var ju koldioxid som vi mätte här.
Precis.
Så det var koldioxid. En livscykelanalys på just med koldioxidbelastning.
Exakt. Och det var den parametern då. Och det är väl så vi har sett att det där är en viktig parameter. Det är dock inte allt när man väljer en stomme, utan man måste ju kolla på underhållsintervaller, kostnader. Du måste kolla på, är det tillgängligt och inte tillgängligt i staden att komma åt? Och brand och ljud. Det finns ju många aspekter när man väljer stomme. Men en viktig del här i detta har varit just den här koldioxidutredningen.
Ja, var den vi gjorde beräkningar på.
Ja, precis. Gjorde beräkningar på då. Och sen så fick de här bägge egentligen i uppdrag då, både träsidan och betongsidan i uppdrag att komma tillbaka och optimera sina resultat och sådär då. Och då kan man säga att betongsidan svarade väldigt bra på det. Det fanns väl en visare, så sen fanns en väldigt stor potential där. Mm. Att om man bara räknar med schablonvärden och bygger inte ställer krav så finns det mycket att jobba på.
Just det.
Och de tog den taktpinnen, kan man säga, eller uppgiften på allvar och faktiskt frågade branschen vad man kunde göra och sådär och kom tillbaka med ett väldigt optimerat alternativ som låg väldigt nära träalternativ, så kan man väl säga egentligen.
Ja. Men vad var det man gjorde då?
Då satte man krav på cementen i betongen och på cementhalt i betongen.
Just det.
Och då kan man säga att det är tillverkning av cement som är den stora boven i dramat då. När man tillverkar cement så upphettar man klinker till 1300 grader någonstans där och då går det åt väldigt mycket energi.
Mm.
Och kan man då späda ut cementen och begränsa maxmängden. Vi vänder oss inte till leverantören utan vi vänder oss till delmaterialleverantören och tillsammans med delmaterialleverantören och SP då ställde vi krav som vi sen gick ut med förfrågan till prefab-leverantörerna. Och som togs emot väldigt väl på marknaden.
Mm.
Och som resulterar egentligen i, men någonstans runt, bedömer vi 30% reduktion av koldioxid påverkan från betongalternativet. Så det känns jättekul.
Ja,
och vi sa också det att det blev ju val av betongstommer då, av fler skäl än bara koldioxid ska vi säga då. För att i den här slänten som är otillgänglig så visar att det lämpar sig bättre för betongbyggande ska vi säga. Men man kan komma till andra slutsatser på andra platser
i stan och landet och så. Och det som jag sa inledningsvis, att vi tror att de här materialerna kommer ju mer säkert att existera parallellt. Men det roliga med att vi har valt betong i detta fallet är ju att 85% idag är, av stommarna i Sverige till bostäder är betong.
Mm.
Och det betyder att vi med det här steget påverkar en stor del av marknaden.
Det är så
det är vi pionjärer i det här arbetet egentligen. Och det är häftigt.
Och jag som jobbar centralt, jag får jättemycket frågor om det här. Hur gör ni? Vilka krav ställer ni? Och sådär. Så det är många som kommer följa efter. Så att vi verkligen skapar skillnad.
Det är en utmaning att skala upp detta nu i Riksbyggen. Men det är väl en god idé att vi nu testar, vi drar igång. Och som jag sa, vi byggstartar ju nu här i veckan. Eller har byggstartat i veckan. Ja. Så att vi får snart utvärderingar. Vi har redan gjort provgjutningar och det ser lovande ut.
Ja. Men när är det färdigt då? Viva, när kan man flytta in?
Viva kan man flytta in i... Ja, om man köpte i första etappen så flyttar man in i juli 2018. Den andra etappen november 2018.
Ja.
Och tredje etappen så är det februari 2019.
Och det är inte slut där, eller hur? Utan vi kommer ju fortsätta att följa det här projektet. Och se
absolut,
vad som kommer hända i
absolut.
Framtiden.
Absolut, och Göteborgs stad är väldigt intresserad av att följa upp det bilbefriade boendet exempelvis. Mm.
Och lägenheterna.
Plus, ja, och lägenheterna, flexibla boendet. Mm. Plus energi. Mm. Huset Viva är också intressant.
Ja, batterierna har vi inte varit med idag. Batterilagringen och det. Men,
nej, det finns,
det finns
så uppslag mycket till många poddar.
Ja, det finns väldigt mycket uppslag till många poddar. Men jag tror vi tackar dig där, Anders. Ja. Och stoppar där.
Tack själv.
Ja.